P1, Sveriges Radio.
Här är Studio 1 kväll, 10 år sedan terrorattacken i Nice. Vår utsända rapporterar direkt från Nice där offren hedras ikväll. Han har kallats Sveriges farligaste brottsling. Idag var det sista dagen i ännu ett stort narkotikamål mot Jonas Falk. Oljepriset rusar efter att kriget mellan Iran och USA återupptagits. Sommar, semester och en del sura miner. Hör om hur vi inte ska sabba ledigheten med massa bråk.
Vi får köta lite på så brukar det ge sig.
Hjälper du att köta på dig?
Ja, det är väl det man kallar för husfridens skull, eller?
Välkomna att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Och först så ska vi till Frankrike. Idag är det 10 år sedan terrordådet i Nice. 86 personer dödades och över 450 personer skadades när en lastbil mejade ner människor under nationaldagsfirandet på paradgatan Promenade Anglais. Och det här uppmärksammas på olika sätt nu ikväll, och med direkt från strandpromenaden i Nice är vår utsända Caroline Poron. Hur är stämningen där just nu?
Det är fullt med folk här just nu faktiskt. Tidigare idag var det lite mer tomt, men nu har människor samlats och de står och väntar på en drönarshow som ska äga rum istället för fyrverkerier. Men det märks ju att det här är en kväll där många stannar upp och tänker efter. Tidigare ikväll så samlades många Nissebor och andra på Place Messina, för där höll man då en nationell ceremoni, en minnesceremoni där offren skulle hedras. Och på det här torget så stod 86 tomma stolar då, en för varje person som dödades, och man läste upp allas namn. Och runt om i staden här så är det tavlor där man ser foton på personer som omkom den här dagen och deras namn och så vidare. Så att det här är verkligen någonting som präglar den här nationaldagen. Och Emmanuel Macron höll ju tal och han sa att ingen ska glömma det som hände för 10 år sedan och ingen ska glömma offren. Och runt omkring så stod Nissebor och var väldigt tysta, och det var många som grät faktiskt.
Och det här terrordådet, vad sa du?
Förlåt, jag tänkte säga det också. Nu inför matchen här mellan Frankrike och Spanien så höll man ju också en tyst minut innan, och det var någonting som fransmännen uppskattade väldigt mycket.
Ja, och terrordådet skedde ju sent på kvällen. Vad var det som hände för 10 år sedan, för att påminna oss om vad som hände där?
Ja, det var ju sent på kvällen som du sa, nationaldagen den 14 juli. Tusentals människor hade samlat här på Promenade des Anglais för att titta på fyrverkerierna. Man brukar skjuta upp dem över havet, det blir väldigt effektfullt och fint. Och då körde en man en 19 ton tung lastbil rakt in i folkmassan, och han mejade ner människor och fortsatte att köra i 2 kilometer tills det tog stopp. Och det var många familjer som splittrades i paniken, och det var barn och det var unga som dog. 86 människor dog och över 400 skadades, och ja, det var en fruktansvärd tragedi helt enkelt.
Och vad säger folk som du har pratat med om det som hände för 10 år sedan och även andra terrordåd som har skett i Frankrike?
Men det är tydligt att det fortfarande, det här är ett av de mest traumatiska terrordåden som har hänt i Frankrike. Och man märker särskilt här i Nice att det här sitter kvar. Jag träffade en kvinna tidigare idag som var med när det hände. Hon var på Promenade des Anglais med sin son, och hon sa plötsligt började alla springa och vi började springa, och hennes dotter var inte med dem utan hon var och festade med kompisar på stranden. Så hon minns fortfarande skräcken, och det sitter kvar, och det var väldigt tydligt att för henne var det inte avslutat. Hon hade tårar i ögonen när hon pratade om det än idag. Men också naturligtvis bredare terror då. Det sitter kvar, det är någonting som finns i fransmännens medvetande att det kan hända.
Och hur skulle du säga har terrordåden de senaste åren förändrat Frankrike?
på flera sätt. Framförallt så har ju säkerheten blivit mycket mer närvarande i vardagen. Man ser ju verkligen poliser överallt hela tiden nästan. Det är väldigt, och alla evenemang är väldigt bevakade. Men också naturligtvis så är det en fråga i politiken. Man diskuterar hur ska man skydda människor och samtidigt ge dem sin frihet. Men sen är det ju också det att det sitter i människorna. Att man vet att det här kan hända. Jag träffade en tjej idag som hade varit på en festival i Perpignan som bara sa i förbifarten att hon hade tänkt på att om någon ville detonera en bomb här så hade det varit väldigt enkelt. Att det här är någonting som hela tiden finns i medvetandet.
Och vilka känslor väcker då den här dagen i Frankrike? Du är ju där nu mitt på strandpromenaden i Nice där det här hände för 10 år sedan. Kan man säga något om känslorna där?
Det är sorg. Det var väldigt tydligt, särskilt på den här minnesceremonin tidigare idag, att människor var väldigt allvarsamma. Många, nästan alla känner någon som på något sätt var drabbad eller känner någon som känner någon. Det är en sorg och man är rädd för att man ska glömma bort. Man vill inte glömma bort de här offren. De ska finnas kvar och det var någonting som var väldigt viktigt då också, att Macron sa det då, att vi ska komma ihåg de här alltid. Men så att det är sorg. Det skulle jag säga är det starkaste.
Och om en liten stund, om jag har förstått det rätt, så kommer den här ljusceremonin att börja, eller hur?
Precis, det är den alla står och väntar på. De har stängt av en del av promenaden och där ligger drönare och väntar på att skjutas upp i luften. Och om jag har förstått det rätt är det 86 stycken då, en för varje person som avled.
I terrordådet i Nice för 10 år sedan, som vår utsända Caroline Poron med direkt från Nice i Frankrike precis berättade om här. Och det var ju terrorgruppen IS som utförde terrordådet i Nice för 10 år sedan, och Marco Nilsson som är professor i globala studier vid högskolan i Jönköping och expert på våldsbejakande extremism var tidigare med i Studio 1 i eftermiddags för att prata om IS och det som hände i Nice då. Och fick då först frågan om hur starka var IS vid den här tidpunkten när det här dådet skedde. Det ska vi lyssna på nu, och med det så lämnar vi över till eftermiddagen Studio 1 med Susanne Westergren och Pia Sjögren.
Det fanns väldigt stora farhågor om att IS skulle ha extrem kapacitet att hämnas på de europeiska länderna som höll på att bomba i Syrien och försökte bekämpa IS. Då för tiden, året innan i Paris 2015, så hade man lyckats få in några IS-terrorister som kom in med flyktingvågen. 2016 så var Nice-attacken kanske ett tecken på att IS kanske inte hade exakt samma organisatoriska kapacitet, utan i Nice förlitar man sig på istället på en lokal man som hade radikaliserats på plats och hade inte tillgång till samma slags vapen som i Paris-attackerna innan. Så att det var en förändring i strategi och ett tecken på att IS kanske inte hade samma kapacitet. Men det skulle bli ändå liknande attacker senare i många länder.
Det var 86 personer som dog i terrordådet 2016. Hur förändrades Europas syn och arbetssätt gentemot IS efter det?
Den första förändringen var att många underrättelseorganisationer började samarbeta mycket mer och började dela med sig av information med varandra, vilket är väldigt viktigt i underrättelseorganisationens arbete. Utan information så har man inte mycket att jobba på. Och sen Europol också fick en mycket större roll i samarbetet i kampen mot terrorismen. Så att man började inse att de här attackerna kan vara väldigt dödliga. Konflikten hade spridit sig från Syrien till Europa och det krävdes mycket mer samarbete.
Men var det också så att redan mellan 2015 från 15 till 16 och sedan 2016 att IS själva så att säga havererade eller krackelerade?
IS höll på att försvagas i Syrien och det var 3 år kvar tills de försvann helt och hållet. Det blev en militär kollaps i Syrien. Och de fick svårare och svårare att projicera makt till Europa. Och sen som efter Nice-attackerna, det blev som ett exempel på hur IS skulle agera senare. Att man ville inspirera lokala aktörer och som skulle sen använda med improviserade vapen, som till exempel som Nice-attacken blev ett exempel på, en lastbil. Samma år på julmarknaden i Berlin så användes samma strategi. Och sen bara året efter i Sverige så kapade Ahmet Rakhilov en lastbil och körde på folk på Drottninggatan i Stockholm. Mm.
Men blev IS liksom mindre poppis? Hade de svårare att locka till sig anhängare? Jag kanske inte ska vara så vårdslös i mina ordval. Ja.
Ja, exakt. I början tänkte man att IS hade blivit ett starkt varumärke och att lokala individer kunde radikaliseras och använda IS varumärke för att legitimera sin våldsanvändning. Och så var det i början. Men så fort IS tappade sitt territoriella fortfäste i Syrien så minskade IS dragningskraft mycket. Mm. Så småningom blev IS mindre poppis. Det var många som lämnade rörelsen och slutade stötta rörelsen. Mm. Men naturligtvis finns de fortfarande kvar, så att hotet är inte helt och hållet borta. Mm.
I vilken utsträckning finns de kvar idag?
De finns fortfarande i Syrien, men efter den militära kollapsen i Syrien så försökte man sprida ut sig till andra länder. Det handlade främst om så kallade failed states, där regeringar inte hade så bra kontroll över territorier. Det var Afghanistan, Somalia och vissa andra afrikanska länder.
Här i Sverige såg vi ju att ett flertal personer reste till Syrien för att ansluta sig till IS, och en del av dem är tillbaka i Sverige. Vad säger de?
En del av dem blev desillusionerade och de insåg att de hade verkligen hoppat på ett tåg som de inte förstod då. Vad det egentligen var, att liksom hur galet det var. Och sen finns det andra som blev naturligtvis besvikna på IS men fortfarande är radikala. Så att det är en blandad skara. Vissa försökte leva ett vanligt liv. De jobbar och försökt liksom normalisera sitt liv igen i Sverige. Men andra är där i de här radikala miljöerna och väntar på att något nytt skulle hända ute i världen som skulle ge någon slags skydds. Till den här jihadistiska rörelsen.
Men om du ser, om du törs blicka framåt, är IS helt bortom ytterligare 10 år?
Nej, jag tror inte det. Så att, jag tror att IS ändå blev ett så stort varumärke jämfört med till exempel Al-Qaida som inte lyckades riktigt etablera någon slags territoriell kontroll över något område. IS var ju ett de facto stat i kontrollerar stora delar av Syrien och Irak, och det går inte att bortse från det där. Och så minnet av IS hänger kvar. Så jag har svårt att tänka mig att dess eftermäle skulle vara helt och hållet borta om 10 år.
Vi börjar med en av Sveriges mest omtalade kriminella personer. Idag avslutas rättegången mot 53-årige Jonas Falk som misstänks för synnerligen grovt narkotikabrott.
Rättegången har pågått i 2 veckor, men en viktig person har saknats under förhandlingarna, nämligen den tilltalade själv. Vi har med oss Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen. Fredrik, varför har Jonas Falk inte synts till under de här förhandlingarna?
Jonas Falk skrev ett brev till tingsrätten, ett handskrivet brev från Kronobergshäktet där han berättar att han inte erkänner den svenska domstolsprocessen får man säga. Han tycker att han ska ställa sig inför rätta i Spanien där han numera bor, men svensk åklagare och svensk domstol tycker att han ska ställa sig inför rätta här eftersom han är svensk medborgare, även om det då handlar om brott som inte har begåtts i Sverige.
Men varför går domstolen ändå med på att han inte behöver komma?
Men det är nästan lite uppgivenhet. Det är mycket skrivelser, mycket protester från Jonas Falk, han som tidigare hette Jonas Oredsson, i det här målet. Det är väldigt, väldigt mycket, och det mesta har han inte haft någon framgång med. Och eftersom han sa att jag kommer ändå inte säga någonting, jag har inget att säga, jag har inte respekt för den här processen, då lät de honom följa den här rättegången via länk då från Kronobergshäktet istället.
Mm. Och har han sagt något?
Nej, han har bara sagt att han är oskyldig, och sen har han inte sagt så mycket mer, för han menar på att det här är en rättegång som ska hållas i Spanien, och då vill inte han föregripa den. Så. Mm.
Han misstänks alltså för synnerligen grovt narkotikabrott. Vad handlar det om? Alltså, vad är det mer konkret som han står åtalad för?
Nej, det handlar om ett antal kokaintransporter över Atlanten från Sydamerika till Europa. Man ska tillägga här att det är inte så att det är kokaintransporter till Sverige det handlar om, utan han är bara åtalad här eftersom han är svensk medborgare. Och det är ett antal då transporter som har gått. Den största handlar om det är över ett ton kokain som togs på ett stort fraktfartyg, och det misstänks han då har organiserat. Men ytterligare då kokaintransporter, så totalt handlar det om drygt 2 ton kokain som man då ska ha organiserat smuggling av.
Mm. Bevisningen är ju hämtad framförallt från krypterade chattar. Vad är det i de här chattarna som enligt åklagaren koppla Falk till botten?
Det är ju 2 delar här. Dels så är det ju så att åklagarna måste ju visa att det är han som har stått bakom de här chattarna och måste kunna koppla honom till chattarna, så att han säger själv att det där är inte jag, det är inte jag som har skrivit det här. Och det finns ett antal olika så kallade ID-punkter där man kopplar samman honom med chattarna. Han har varit med om en kaktusolycka. Han har tagit bild på sig själv med hans öga alldeles rött, och då kan man också härleda det till ett sjukvårdsbesök. Det finns bilder på hans barn. Det finns bilder inifrån hans hus i de här krypterade chattarna, vilket man kan bilder på en väldigt speciell terrakotta-staty som han har hemma som han har skickat. Det är sådana ID-punkter då som kopplar ihop honom till chattarna. Sen menar ju då åklagaren att i chattarna så är det så att där organiseras de här transporterna av då tonvis med kokain från Sydamerika till Europa.
Mm. Han är ju en av Sveriges mest kända kriminella, och han begick sitt första bankrån när han var 20. Hur började hans kriminella bana?
Alltså om man ska backa bandet 90-talet, så talades det mycket om värstingar i Sverige. Jonas Oredsson, som han då hette, var en värsting, började med den typen av brottslighet, lite bilstölder och lite annat. Sen gick det ganska snabbt och han blev involverad i bankrånarverksamhet och dömdes för ett antal bankrån. Blev också känd för att han under väldigt spektakulära former blev fritagen från olika platser. Han satt i fängelse, men också fritagen för de som minst Vattenfestivalen i Stockholm. Så mitt under Vattenfestivalen så var det en hovrättsförhandling där han skulle vara på Riddarholmen i Stockholm. Blev då fritagen av personer som kom beväpnade på en MC och tog dem därifrån. Så det gjorde att han blev en sån här känd kriminell person. På den här kriminella kretsar kallades under den här tiden för Billy the Kid var hans öknamn, eller hans smeknamn i det här. Men sen var det så att många bankrånare fick ju lägga pistolerna på hyllan när kontanterna försvann från samhället, och då var det ju många av de här som funderar på vad ska man göra då? Hur kan man tjäna pengar på annat sätt om man är kriminell?
Mm. Häng kvar Fredrik. Vi har med oss Bodil Appelqvist, vetenskapsjournalist. Du har gjort en dokumentär om Jonas Falk för SVT 2019 där du också fick träffa honom. Hur skulle du beskriva vem det var som du mötte där och då?
Ja, han är en väldigt kall person får man säga. Jag spenderade mycket tid med honom under den här, när vi gjorde de här dokumentärerna. Väldigt intelligent, väldigt målmedveten. Jag tror att han är en sån som skulle ha lyckats i vilken verksamhet han än satsade på. För han är så pass intelligent, kallhamrad och målmedveten som sagt. Så att jag kunde liksom inte bygga någon relation med honom som man brukar göra när man försöker göra en dokumentär. För det känns som att han inte har den möjligheten att ha den sortens relationer. Han är väldigt, väldigt svår att komma komma nära och förstå. Vilket han drev ju sitt eget fall ifrån när han satt under häktningstiden, så han arbetade ju hårt liksom för att sen bli frikänd, vilket han blev då i hovrätten i det här fallet.
Har du något starkaste minne från då när du bodde hemma hos honom i Spanien under några dagar för att göra dokumentärfilm?
Ja, men det var ju att det liksom inte gick att få någon kontakt med honom, och de i hans närhet och anhöriga sa att höll med till viss del om att ja, men han är inte så mycket för känslor direkt. Den enda gången de hade sett honom var visa känslor, det var när hans hund råkade ut för någonting. Han var en väldigt svår person, tycker jag, på så sätt. Mm. Och farlig också förstås, även om jag inte upplevde något hot från honom. Jag kan förstå att han drar sig liksom inte för att ta till dem det som krävs just i specifika situationer. Jag frågade lite om det här med bankrånen då, hur det var, man inte tänkte på de anställda där och hur de drabbas av att han har kommit in där som rånare och hotat dem till livet. Och det tyckte han, det skulle en person som jobbar i bank, det var de medvetna om att den risken tog dem. Så det hade absolut inga problem med den sortens reaktioner fick man från honom.
Den här dokumentären Operation Playa som du gjorde för SVT undersökte hur han först kunde dömas för inblandning i ett av Sveriges största narkotikamål och sen helt frias i hovrätten från ansvar. Hur gick det till egentligen?
Ja, alltså det var ju, han dömdes i tingsrätten till 18 års fängelse för att ha lett en narkotikasmuggling från Colombia, var det då framförallt. Bland annat, men det blev ett väldigt uppmärksammat mål eftersom en annan man satt på en segelbåt med 1,4 ton kokain och de tog honom på bar gärning, den här mannen, ute på havet. Och då ansågs Jonas Falk vara ledaren i det här gänget som hade smugglat och gjort flera sådana här transporter av kokain, trodde man, över havet från Colombia till Europa. Men, och tingsrätten gick då på att det fanns så mycket indicier, så mycket som pekade mot att Jonas Fall skulle varit den som har orkestrerat hela den här verksamheten. Han hävdade själv att han absolut inte hade någonting med det här att göra, men sen i hovrätten så ställer man högre krav på att varje led i den här indiciekedjan skulle gå att belägga, och det kunde man inte. Och Jonas Falk jobbade som sagt själv då extremt hårt med det här när han satt under totala restriktioner i 3,5 år ungefär. Så satt han ju med noll kontakt med omvärlden förutom med sin advokat, och så jobbade han själv på att hjälpa till så att säga i arbetet med att bli fri ihop med sin advokat. Mm.
Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen. Nu väntas ju dom från åtalet här i Sverige. Åklagaren vill se 12 år och 10 månaders fängelsestraff. Han har ju dömts i tingsrätten tidigare 2013 men friades då helt i hovrätten. Vad talar för en fällande dom den här gången?
Det som framförallt talar för en fällande dom är ju att här har polis och åklagare tillgång till de här krypterade chattarna som man har haft då, som man menas ha haft med olika personer. Det bevismaterialet fanns ju inte på den tiden. Och jag har ju sett det, men jag, som kriminalkrönikör på Expressen, så har vi följt hundratals sådana här krypterade chattarmål under de senaste 5-6 åren i Sverige. Och här ser det faktiskt väldigt robust ut. Dels att man verkligen kan länka honom till att det är han som använder de här krypterade mobilerna, och att de också är länkade till olika narkotikaaffärer. Exempelvis den största då, den över ett ton, där är faktiskt ett ton kokain som också har tagit sig beslag. Så det är en väldig skillnad mot Playa. Men processen lär fortsätta oavsett hur det går i tingsrätten, det kan jag vara säker på.
Vi ska säga det att Jonas Falk själv nekar till brottet. Vi säger tack så mycket, Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen, och Bodil Appelqvist, vetenskapsjournalist, som gjorde en SVT-dokumentär om Jonas Falk som heter Operation Playa.
Nu verkar kriget vara i full gång igen mellan USA och Iran. President Donald Trump har meddelat kongressen att kriget har återupptagits.
Iran har under natten svarat med attacker på amerikanska baser och attacker på 2 fraktfartyg i Hormuzsundet.
Nu håller världen andan medan oljepriset stiger och utsikterna för världsekonomin mörknar. Vi har med oss Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända i Erbil, Irak. Hej Lorin.
Hej, hej.
Detta samförståndsavtal om vapenvila som vi levde med en tid i någon slags lugn och ro, varför kollapsade det avtalet?
Ja, i praktiken så kollapsade den för en vecka sedan eftersom USA och Iran började tolka överenskommelsen på olika sätt och anklaga varandra för att ha brutit mot den. Och så började ju attacker och motattacker. De återupptogs då för en vecka sedan, attacker mot militära mål, mot sjöfarten och amerikanska intressen i regionen. Och Iran hävdar då att de amerikanska flyganfallen var det första brottet mot vapenvilan. Så när båda sidorna börjar svara på de här attackerna och motattackerna så har vi bara sett en eskalering sedan dess. Och den här sköra vapenvilan som var då skör från början har varit under hårt press hittills. Och nu är den officiellt och formellt över enligt Trump. Mm.
Vi ska strax fördjupa oss i handeln med olja. För det här är ju till stor del en konflikt om oljetransporter genom Hormuzsundet. Finns det några tecken på att Iran skulle släppa kontrollen på Hormuzsundet, att de vill öppna det igen, tycker du?
Alltså inte vad jag har sett, och jag har ändå bevakat arabisk och iransk media senaste dagarna väldigt intensivt. Det finns inga tecken, snarare hot och hård retorik från Irans sida att man kommer inte ge vika och man kommer inte godkänna amerikansk kontroll över sundet. Och vi har ju också sett attacker på fartyg från Irans håll. Iran menar då att de här fartygen har inte följt de godkända instruktionerna av Iran. Bland dem ska det vara också ett norskt fartyg.
Mm. Som då inte har följt instruktioner alltså?
Ja, Iran menar att det ska vara i samordning med Iran, all passage och trafik där. USA menar då att det här är fri passage. Så att det är liksom olika tolkningar hur man ser på trafiken och vem det är som har kontroll över det. Det är väl där som är det största problemet här, verkar det som, just missförståndet eller olika tolkningar som Iran och USA har.
Stanna kvar där, Lorin. Vi är även med oss Samuel Sisuk som är energiexpert på konsultfirman ILS Analysis. Samuel, kriget är alltså fullt igång igen. Hur har det påverkat oljemarknaden?
Ja, men vi såg ju att priserna gick upp, får man säga, rätt ordentligt då, från att ha varit egentligen under $80 fatet för Brent Futures, så är det idag har varit uppe 87 och handlas på de nivåerna. Så det är en rätt ordentlig reaktion, och den är inte så konstig. Här hade man ju sett att alltså framförallt USA, även Kina faktiskt, men framförallt USA har väldigt proaktivt tryckt ut olja från sina beredskapslager under de senaste månaderna för att hålla brister borta. Och det är det som har hållit oljepriserna nere. Annars skulle vi ha sett väldigt höga oljepriser under det här kriget. Mm. Men nu är ju lagren låga. Så att om det här nu drar ut flera månader till, va, då börjar ju marknaden bli orolig rätt så snart. Va? Även om vi ännu inte har några extrema oljepriser vi ser ännu.
Mm. Hur mycket olja går idag genom Hormuz?
Idag ser det ut som att det går väldigt, väldigt lite igen. Vi har ju haft några veckor när passagerna har ökat. Man har haft upp mot 40, ibland vissa dagar nästan upp mot 50 fartyg som har passerat. Nu har inte alla varit oljetankers, men det ska ju jämföras med ungefär 135-140 passager per dygn av stora fartyg innan kriget. Så att vi har ju aldrig haft någon slags återhämtning egentligen. Va? Men däremot så är det ju en del olja som har flödat. Det har påverkat hela liksom, balansen, underlättat lite grann, framförallt i Asien de senaste veckorna.
Mm. Och hur ser det ut med beredskapslagen då? Hur länge håller de?
Ja, det här är väldigt svårt att säga. Nu får man väl säga att i och med att vi har sett lite fler passager under några veckor så får man väl anta att det har skjutits lite på framtiden då när framförallt de amerikanska lagren börjar nå kritiskt låga nivåer. Det sa man tidigare att det skulle väl förmodligen ske någon gång under september kanske. Nu är det väl kanske snarare att vi får börja prata om oktober, men det här är ju väldigt svårt att veta. Det är väldigt svårt att veta förrän det händer så att säga.
Men ja, för hur kan det vara så svårt att veta? Man vet väl ungefär hur mycket olja som går åt och hur mycket man har.
Ja, det är knepigare än man kan tro. I efterhand vet man det väldigt väl förstås. Ja, men så där, medan det händer så är det ju världens största råvarumarknad. hur mycket som köps av vilka exakt när, det är faktiskt fortfarande någonting som väldigt många jobbar med att försöka få ihop en fullödig bild av. Så att det finns ofta olika liksom, uppfattningar om det. Men ungefärligt får man väl säga att de här kritiska nivåerna i amerikanska beredskapslager där man inte kommer kunna ta ut mer utan att de börjar falla ihop. Det måste ju hållas tryck i de här underjordiska reservoarerna. De kommer förmodligen då, om man håller den här takten man har hållit de senaste månaderna fram till vapenstilleståndet, då är vi där någon gång under den tidiga hösten.
Mm. Men så vitt du vet, är USA, blir de först, får de först för lågt tryck i sina oljelager?
Ja, alltså, det andra kanske har de i bergrum eller så. Den typen av lager de har den här sårbarheten, får man säga. Och sen har de varit offentligt stora. De har ju aldrig varit nere på de här nivåerna. Det är de lägsta nivåerna redan nu då, som man är på någonsin sedan man började bygga upp de här lagren på 70-talet. Det är ju liksom, det är ju otestad mark på det viset. I Europa har vi inte gjort samma lageravtappningar. I Sverige har vi ju öppnat upp för lageravtappning, men det senaste jag hörde så har ännu ingen riktigt plockat ur de här lagren ännu. Och det är ju för att man har varit så proaktiv från framförallt USAs sida, men också Kinas sida faktiskt, med att liksom trycka ut olja ur lager, se till att det inte utvecklas några brister. Och därför har vi ju heller inte sett bristpriser under våren på riktigt, förutom några veckor tidigt i kriget.
Men hur kan det komma sig att EU och Sverige inte har behövt använda olja från lagren medan USA har varit tvungna att göra det?
Ja, därför att de inte har varit tvungna att göra det, om man ska vara strikt korrekt. Så att säga. De här lagren byggdes upp, och det här är ju rätt intressant, de här lagren byggdes upp som beredskapslager för att liksom användas tillsammans med ransonering när brister hade uppstått. Vad man gjort nu är att man väntade inte på att bristerna uppstod från USAs sida, men även Kinas sida. Utan man började helt enkelt trycka ut väldigt mycket på marknaden, och då blev det ju aldrig en bristprissättning. Vissa europeiska länder har sett lageruttag. Man har haft vissa, men det verkar ha varit mindre än man hade förväntat sig. Och liksom globalt, det är ju en global marknad. Va? Så att när det har kommit ut väldigt mycket från de här länderna, då har bristerna hållits borta. I Kina har man dessutom dragit ner väldigt mycket på sina inköp. Man har haft en stor möjlighet att gå över på kol. Sen har man jobbat mycket med elektrifiering och sånt. Men det är ju inget som sker över en natt. Så här, men framförallt har man haft stora delar av petrokemin som man kan gå över till kolanvändning.
Mm. Och det värsta scenariot för oljepriset om det här kriget fortsätter?
Ja, det här har ju alltid varit katastrofscenariot på oljemarknaden. Och nu har man ju lyckats hålla det borta. Nu är ju lagren mycket lägre, och det här är något Iran vet om, och det är klart att då känner ju Iran att de sitter på en väldigt stark hand i en förhandling förstås, så kan det vara väldigt lockande att se till att det här drar ut på tiden och att man jobbar för att en så stark egen lösning som möjligt förstås, och tar tillfället i akt då. Mm. Så det bådar ju kanske inte helt gott.
Och prismässigt pratar vi över $100.
Ja, alltså blir det en brist, då pratar vi över 100. Vi såg ju priset gå upp över 120, till och med upp mot 140 på den fysiska marknaden i början på kriget. Sen har man hållit det nere. Det är ju de nivåerna givetvis som vi kommer spränga om vi börjar få en riktig brist. Men det är ju några månader kvar innan vi är där, förmodligen.
Det här har ju pågått sedan slutet av februari. Mars, april, maj, juni. 4,5 månader. Tar oljan andra vägar nu? Har man kunnat liksom göra någonting för så att Hormuzsundet inte blir lika viktigt under den här perioden?
Ja och nej. Det finns några få alternativa rutter som har byggts innan. Och det är ju en stor saudisk rörledning som går tvärs över landet till Röda havet, till hamnstaden Yanbu där. Och sen har Arabemiraten också en ledning som går till deras östkust. De har en liten bit som är utanför Hormuzsundet så att säga, i hamnen Fujairah. Hamnen Fujairah är ju egentligen väldigt nära Iran och har ju verkligen varit utsatt för attacker från Iran. Så det är ju, den funkar att skeppa ut från just nu, men det är en hamn som Iran skulle kunna stänga. Man har ju även lyckats visa att man kan bomba Yanbu för Röda havet. Så det här är ju utmaningen för USA, att Iran har ju sagt att börjar USA bomba Irans oljetillgångar, då kommer de börja bomba oljetillgångarna i i resten av Gulfen. Och då, det har de ju visat att de kan, tyvärr.
Och det finns inga andra vägar, nu har jag inte kartan precis framför mig i huvudet, det finns inga andra ställen där man kan bygga pipelines lite raskt och redigt och få ut oljan?
Nej, alltså... Nej, pipelines byggs inte där och ledigt, tyvärr. Men om 10 år, jag tror säkert att de flesta länderna här har ju börjat diskutera och prata om möjliga lösningar. Det kommer ju krävas multilaterala lösningar då, där man går över flera andra länder. Många av de här länderna känner sig ju väldigt instängda. Länder som Kuwait, Qatar, Bahrain, de har ju inga andra vägar ut överhuvudtaget än att skeppa genom Hormuzsundet och även in för sina kritiska produkter som de importerar. Mm. Så att, det här är ju någonting alla verkligen tänker på. Och jag tror vi kommer se mycket sådana infrastrukturinvesteringar över det kommande decenniet. Men det är ju 5 till 10 år innan det finns lösningar på plats.
Ska vi hinna ta upp också att Donald Trump har föreslagit en avgift på 20% för alla laster som passerar genom Hormuzsundet med motiveringen att det ska täcka USAs säkerhetskostnader som, så vitt vi har hört, ska börja gälla ikväll klockan 22 svensk tid. Hur tolkar du det här?
Det är väldigt oklart fortfarande förstås. Man har ju varit väldigt först har ju USA kritiserat Iran för att de inte har rätt då att, och det stämmer väl, de har inte rätt att ta ut en avgift i Hormuzsundet. Nu ska man själv ta ut en avgift i Hormuzsundet. Det verkar väldigt oklart var, hur, till vem och så vidare. Det är klart att det spär på hela den här känslan av att det är osäkert att färdas igenom. De här fartygen, alltså Iran har ju sagt att de kommer skjuta på alla fartyg som använder den amerikansk beskyddade rutten så att säga, i Omans vatten. Medan USA nu då säger att ingen får använda den iranska rutten. Så att, där verkar det vara, man får väl tolka det snarast som att sundet är stängt de facto. Mm.
Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända till Mellanöstern. Hur nära, det här är ju omöjligt för dig och för oss alla att veta, men hur nära är vi en stor konflikt som skulle kunna dra igång hela regionen, tror du?
Alltså, frågan om vi inte redan är där, har sett stor konflikt nu där stora delar av Mellanöstern är inblandade, förutom staterna runt Gulfen. Det har varit attacker mot Jordanien och senaste dagarna har vi även sett de iranstödda Houthi-rebellerna i Yemen återupptagit robotattacker mot Saudiarabien och hotat att trappa upp angrepp mot sjöfarten i Röda havet. Vi var ju inne på det nu. Så det är ju liksom nästa viktiga kanal ut. Så är vi eskalerar det här ytterligare och sprider sig till andra delar så kan det nog bli riktigt, riktigt allvarligt och riktigt illa. Men det är allmänt väldigt spänt läge i Mellanöstern och de jag har sett och känner följer verkligen utvecklingen intensivt.
Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända till irakiska Erbil. Tack också Samuel Sisuk, energiexpert på konsultfirman ILS Analysis. Sommar, sol, semester och sura miner.
Ja, så kan det vara ibland. Många av oss längtar efter ledighet med nära och kära, men sen kör det ändå ihop sig ibland.
Anna Bennick, psykolog, har vi med oss. Hej, hej!
Hej!
Vilka olika förväntningar är det vanligt att vi har på sommar och ledighet?
Och det är en lista på lite olika förväntningar. Det som kanske är vanligast är olika förväntningar på vad vi vill göra med tiden. För det är ju den som vi har längtat efter så mycket när vi har rusat omkring innan semestrarna kommer. Det är också lite olika hur vi vill spendera pengar. Det är lite olika hur vi vill att våra barn ska ha det med aktiviteter kontra ledighet och vad vi menar med det. Men jag tycker att det du säger med olika förväntningar egentligen är en nyckel. Därför att våra förväntningar kan vara så olika trots att vi tror att vi pratar om samma saker och det är oftast det som krockar. Vi har någon sorts föreställning av att den andra har samma bild i huvudet av vad till exempel vi tar det väl lite lugnt med renoveringen på sommarstugan. Vi gjorde så mycket förra året. Absolut, vi ska absolut inte byta alla rör och taket utan nu ska vi ta det lugnt. Och den ena menar med lugnt att nu blir det hängmatta och en drös med skönlitteratur som jag velat läsa hela året och inte hunnit. Och den andra menar att liksom ändå lite måla staketet och hålla ändå trädgården okej och så. Och så och så krockar man sen när man väl är på plats. Kanske det vi ska göra lite grann, måla fram förväntningarna. Vad betyder ta det lite lugnt för dig och vad betyder det för mig?
Mm. Anna, vi ska lyssna på lite röster i ämnet därför P4 Västs reporter Arvid Brandström besökte tidigare idag campingen Ed i Dalsland för att höra när viljorna går isär som mest på semestern bland kamparna.
Först hör vi paret Mona Gustafsson Boman och Thomas Gustafsson från Lysekil som stött på lite relationsgnissel inför en spontan resa till barnbarnen.
Ja, det var ju det att vår dotter med man och tre barn, de ska ju åka upp till Billinge och kampa några dagar. Då frågade de om vi ville komma dit upp. Då nämnde jag det för min man och han säger att han vet inte. Han kanske tror att vi är upptagna med någonting annat då.
Vad tänkte du när Mona presenterade det här?
Nej, jag blev inte förvånad. För det brukar komma sånt där. Man blir tagen på sängen. Ja, det kan ju vara kul att åka och träffa barnbarnen. Så är det ju alltid. För jag menar, det är ju livets efterrätt.
Du lät ju väldigt skeptisk när vi pratade om det här tidigare.
Ja, men som sagt, jag har inte egentligen sagt bara för bä eller bu. Får vi inget boende där uppe? Jag har inte lust att ligga och köra 40 mil fram och tillbaka.
Vad tänker du om det här som Thomas säger?
40 mil, det blir ju en bit att åka. Men jag kan ju också köra en liten bit. Men det är ju det att han älskar ju sin bil så han kör ju helst själv.
Hur ska ni komma överens om det här nu då?
Ja, vi får köta lite på honom så brukar det ge sig.
Hjälper du att köta på dig?
Ja, det är väl det man kallar för husfridens skull, eller? Så det, hon vet hur hon ska gå tillväga.
En fru vet alltid hur man gör för att få som hon vill utan att mannen fattar.
På en uteservering här i Ed sitter Ida Sunni och Inigo Perez. De har stannat här för att käka lunch och ska sedan vidare till Bovallstrand i Bohuslän.
Ja, men det är väl om man vill göra olika saker på semestern främst. Till exempel jag tycker om att ligga på stranden och kan gärna ligga där en hel dag och läsa en bok medan Inigo snabbt blir uttråkad. Ja.
En hel dag, jag vet inte om jag skulle orka ärligt talat.
Hur kan diskussionen låta i en sån här situation?
Ja, men kan vi inte stanna lite till bara? Eller liksom, jag ska bara bada en gång till. Jag försöker förhala liksom.
Funkar det på dig?
Ja, oftast.
För husfridens skull kanske Inigo Perez och Ida Sunni, reporter i Ed i Eds kommun i Dalsland, Arvid Brandström, P4 Väst.
Mm, Anna Bennick, psykolog, vad tänker du om det som du hör här kamparna säger?
Ja, men de beskriver ju faktiskt ganska väl det som vi pratade om inledningsvis. Alltså att man vill olika saker med sin tid. Och vad man vill fylla den här ledigheten med för någonting. Och här beskrev de ju faktiskt två ganska olika infallsvinklar i det. Så det här tror jag många kan känna igen sig. Men det här är ju ingenting heller som gör att det är några större problem egentligen. Det var lite fniss och det var lite förhala och det var lite, det kan jag stå ut med. Det är väl om det där liksom blir starkare mönster och leder till liksom ständiga konflikter som det är ett problem.
Mm. Och så länge man är villig att kompromissa som vi hörde där för husfridens skull så verkar det ju kunna lösa sig.
Ja, det löser sig alltid för husfriden. Om man har den inställningen så brukar det gå ganska bra.
Men det är ju viktigt att prata med varandra. Och hur gör man det om det redan är ganska kärv stämning och vi kanske inte är så van att prata med varandra om sånt här?
Ja, men precis. Och det är ju såklart inte helt enkelt. Och nu det låter, jag låter liksom alltid som en gammal psykolog och det är ju i och för sig också då. Men när jag drar fram det här gamla liksom jag-budskapet, alltså ganska ofta när vi inte kommer vidare och blir osam så har vi börjat anklaga varandra. Du vill aldrig det här, varför gör du aldrig det? Du är lat, du är, och så vidare. Och så fort vi har lite anklagan i rösten, då slår ju skygglapparna till och så blir det skyttegrav. Ja, men du då? Ja, men du då? Och en tennismatch i det där vi har slutat att lyssna på varandra. Så det är så himla mycket bättre om man vill komma någon vart att börja med hur det är för mig. Jag blir trött när disken mest hamnar på mig här på eftermiddagarna. Jag undrar hur vi skulle kunna göra på ett annat sätt. Eller?
Hur ska jag kunna säga det till dig om jag egentligen är liksom, det är faktiskt så att du är lat i år igen.
Ja.
Och jag vill egentligen bara säga att du är ju dum i huvudet som tror att disken ska diska sig själv i år igen.
Jag vet, och antagligen så har du kanske sagt det också några gånger. Hur tror du att den här disken ska diskas? Och du är ju väldigt lat och du är kanske också dum i huvudet. Och det har kanske gått så där. Så det skulle ju kunna vara bra att prova något annat. En sak man ska göra också är ju att inte ta det där när man är som allra mest irriterad eller förbannad och tycker att någon är dum i huvudet och man vill skiljas. Utan att prata om de där sakerna som är lite knepiga. Att lägga det på en tid när man redan har det lite bra. Man kanske fick till något litet semestersex och känner sig lite kär åtminstone ute i stugan. Att man kan ta det då. Jag har tänkt på det här, hur kan vi göra framåt med den här eftermiddagsdisken och så vidare. Så eftersom det där jämställdhet och fördelning för övrigt, om jag glömde säga det förut, också är en ganska vanlig punkt på problemagendan.
Men hur ska det disksnacket påbörjas? Tack för sexet. Vill du ha en glas juice? Ja, det blir, ja, jag hämtar juice, dig och mig. Och nu ska jag ta upp det här med disken.
Nej, jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Tack för sexet, vill du ha juice? Är väl två jättebra.
Ja, men sen, det är nu jag ska komma in. Nej, men, på disken.
Ja, precis. Ja, du, och sen tänkte jag också på det här med disken. Det är så himla vanligt att man hamnar i gamla mönster och sådär. Jag hörde om några som delade det, liksom, gjorde varannan gång och så. Kan inte vi prova det? För jag orkar inte bli så gnällig och trött av det här. Alltså så kan man ju kanske säga. Om man inte vill säga att du är så lat. Oavsett om det är sant eller inte.
Just det.
Anna, semester innebär ju också att det blir väldigt intensivt umgänge i familjen kontra vad det är på resten av året. Är det viktigt med pauser, tror du? Eller egen tid liksom, i semestern? Och är vi dåliga på att ta de pauserna?
Ja, men jag är verkligen dåliga på att ta de pauserna. Alltså, så här är det ju inte för alla. En del funkar ju jättesmidigt. Man bråkar första dygnet och kommer i kapp med sånt man inte har hunnit. Och sen har man liksom 4-5 veckor där allt funkar smidigt och man har det väldigt bra. Man vill ganska lika just med tiden. Och så här. Man har haft lite tur på de där områdena. Men så är det ju verkligen inte för alla. Och vi har lite svårt att tänka liksom utanför den där traditionella äktenskapstvåsamhets kärnfamiljsboxen. Och flera par som jag har mött som vill just olika saker med tiden eller tycker att återhämtning ser olika ut och så. När jag frågar, men varför tar ni inte ett par dagar lite så här på varsitt håll? Då är det som att det är nästan helt omöjligt. Vad säger det om oss då? Vad ska andra tänka om vårt äktenskap? Och klarar vi inte ens av att vara tillsammans? Men det gör man ju kanske. Men vi är bara inte så himla vana vid att bo ovanpå varandra och våra barn i 4 veckors tid dygnet runt. Och är vi också lite olika så kan det vara helt ovärderligt att ha lite egen tid också inpetad i den här semestern där man kan få göra det man själv vill, ligga i en hängmatta eller träffa vänner och springa på utställningar en helg i stan om man vill det.
Säg Anna Bennick, psykolog. Vi hinner inte med det, Anna. Tack för goda råd inför semestern.
Och det var Susanne Westergren och Pia Sjögren som ledde eftermiddagens Studio 1 idag. Producent för kvällens program Cecilia Ingvarsson. Tekniken den sköttes av Marcus Östlund. Jag heter Annika Nordin. Vi säger tack för ikväll. Närmast nu här i kanalen Nyheter från Ekot med Elias Svensson. Därefter Sommar i P1.